Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per.
Hej.
Idag ska vi prata om den 11:e omgången. Vilken jäkla omgång det har varit. Vi ska stanna till vid vårens bästa match och vid det vilda Göteborgsderbyt. Vi har fått en liten debatt om olika fotbollsfilosofier. Vi har Björn Westerholms överraskande usla värvningsfacit. Vi har Djurgården som testade en ny formation mot unga Östersund. Och sen Kalmar Elfsborg. Ett Kalmar som fortfarande inte kan göra mål mot nya arga Elfsborg. Är de allsvenskans arga lag? Men först Per Boman, du har en spaning.
Ja, det finns en sak som jag har funderat på ganska länge, eller väldigt länge till och med, men som jag inte har formulerat för mig själv förrän nu. Så här, när en motståndare ställer sig framför en frisparksskytt för att stoppa ett snabbt anfall, varför har då frisparksläggarna helt slutat att snabbt skjuta bollen på sabotören? För att då ge honom ett guldkort. Som jag minns så gjorde man sällan det på 90-talet. Men i slutet av 90-talet och början på 00-talet så har jag ett starkt intryck av att domaren ofta delade ut gula kort för den typen av spelförstörande moment. Jag har liksom distinkta minnen från att David Beckham ställer sig framför någon från Stoke eller Sunderland och så drar någon jävel bollen stenhåll på honom och publiken jublar över att den här Beckham får ett guldkort liksom, att det är någon rättvisa i det då. Men jag tycker inte det sker längre. Jag tycker att konstant ställer sig spelarna framför frisparksläggaren och bara blockar det snabba spelet och ingen bryr sig. Inte ens de som har frisparken bryr sig. Ingen bryr sig och jag tycker att det är idiotiskt. Det är någon slags gentleman's agreement mellan olika lag nu eller? Och jag förstår inte varför i så fall. Och hur blev det så här?
Jag har tänkt på precis samma sak, för att du nämnde ju det här på redaktionen för några dagar sedan och då sa jag, det här måste du plocka upp, för att jag har också tänkt på det nu när jag kom tillbaka och började bevaka allsvenskan, så reagerar jag på det och jag kan liksom inte komma ihåg i hur det såg ut för några år sedan då, ifall det är något som har kommit precis nu eller så. Och under förutsättning att jag inte har missat någon regeländring, att de har slutat att varna för det här. Men det borde ju du ha snappat upp i så fall, men det får lyssnarna i så fall påminna oss om ifall vi har missat att man har tagit bort gula kort för det, så måste det vara någon oskriven regel eller gentleman's agreement att man gör inte det här. Man tycker att det känns lite billigt eller löjligt från spelarnas sida. Och så kan det kanske vara. Det kanske känns lite småaktigt att peta bollen på den här spelaren som ställer sig framför. Om du sätter in i spelarens kläder, vill man liksom ge motståndaren ett gult kort för det?
Ja, tyckte, givetvis hade jag försökt göra det. Jag menar, det är ju så många...
Men du är ett svin innerst inne också.
Nej, men en snabb frispark i det läget som man kan, när så mycket av målen görs på omställningar och så att säga, när de andra laget inte är defensivt organiserade, så är det ju jättefin möjlighet. Det är lika stor möjlighet som en hörna att kunna slå en snabb frispark vid rätt läge liksom. Och konsekvent så stoppar ju motståndarna genom att ställa sig framför.
Ja, jag håller med. Alltså, för att de vinner ju en fördel på det och som spelare så borde man ju rimligen resonera så att i de lägena man verkligen vill slå en snabb frispark så, och det ställer sig någon jävel framför, så skjut bollen på han, kan man ju tycka. Sen om man behöver man då kanske inte sätta det i system och göra det varje gång, men i de lägena det uppstår så borde det faktiskt vara en tanke att vill man slå den snabba frisparken och det ställer sig någon i vägen, ge ett kort.
Det är flera år sedan jag såg någon göra det senast, både på svensk nivå och på internationell nivå.
Vi skickar ut den frågan till allsvenskan helt enkelt, så om vi får några reaktioner. Det har varit intressant att få reaktioner från spelare och tränare, men de lägger sig kanske inte i sådana diskussioner, men varför det inte förekommer. Vi ändrar upplägg lite här, för jag har faktiskt också en spaning som jag vill damma av, och den handlar om att jag efter Göteborgsderbyt Häcken Blåvitt skrev ju om att våra FIFA-domare inte kan sitt eget regelverk, med anledning av att domarna i den matchen la Häckens indirekta frispark på fel ställe. Och så långt är ju alla överens att den här frisparken placerades på fel ställe. Men efterspelet har ju blivit att domarkåren agerar jäkligt tveksamt. Ett, så har de ju hittills vägrat att kommentera, vilket är allvarligt, eftersom de borde kliva ut och förklara att vi gjorde fel, detta gäller. Det är ju en viktig principfråga att alla läser ju inte Robert Lauls krönika, utan här måste du liksom, domarna måste förklara, okej, vi la bollen på fel ställe, enligt regelverket ska den ligga här, så att det blir liksom konsensus kring det, och det också blir slutsatsen, och så att inte bollar läggs på fel ställe i framtiden. Och två då, vad jag förstår, så försöker de ju krångla sig ur det här då, domarna, med en efterhandskonstruktion som ju faktiskt är en ren osanning, nämligen att Alakim ska ha trott att Anestis tar emot hemåtpassningen utanför målgården, och det är därför bollen läggs där den läggs. Men vi vet att det inte är så, för att både assisterande domaren och fjärdedomaren kommunicerar ju med häckenbänken när det här händer. Och på Bravida sitter publik och press väldigt nära tränarbänken. Och där då är ju budskapet från assisterande domaren och fjärdemannen att frisparken ska läggas på närmsta punkt utanför. Dessutom finns det ju rörliga bilder som visar hur Alhakim agerar i den här situationen. Han går ju faktiskt in i målgården och pekar på precis den punkt där Anestis tar bollen. Och sedan går han och pekar på den punkt där han lägger frisparken. Samtidigt som Rasmus Lindgren protesterar och visar var bollen ska ligga på rätt ställe då. Så det här är ju bevisligen en efterhandskonstruktion. Så dels försöker man alltså från domarnas sida ducka hela den här debatten om ett odiskutabelt misstag. Dels försöker man slingra sig ur den med en efterhandskonstruktion som är en ren osanning, för att det inte ska bli uppenbart att de faktiskt inte kunde sitt eget regelverk.
Jag är jätteglad över den här John F. Kennedy-skottspaningen som du har, att du har mätt och du har hittat, och all bevisning som du har lagt fram är ju 100%. Jag har ju sett allting, och jag tycker också att det är en jäkla märklig krishantering från domarskrået. Det påminner lite om när, ja, det här kanske är en liksom långt dragen liknelse, men när två poliser eller ordningsvakter misshandlar någon och sen skriver av varandras rapporter för att det ska, ja, för att man ska skydda sig själva helt enkelt. Det får man lite intrycket av i det här fallet, och det är väl helt enkelt så pass pinsamt att inte ha koll på regelverket att man är beredd på att gå över lik för att det ska skymmas och inte komma fram.
Ja, jag tror de kommer hålla fast vid det här till dödagar, alltså att de vill på inget vis att det faktiskt ska bli uppenbart, eller att de vill på inget vis bekräfta att de faktiskt inte kunde sina egna regler, vilket är uppenbart att de faktiskt inte kunde i det här fallet. Och jag menar, det är ett stort regelverk, men helvetes massa små delar, så att jag är imponerad över att de överhuvudtaget kan det så bra som de kan, och uppstår det då en situation där de inte kunde det, då är det är ju någonstans också vår uppgift faktiskt. Jag tycker att vi har varit jäkligt schyssta på Sportbladet och i den här podden. Vi har inte tagit upp några domarmissar egentligen under hela säsongen här, utan har en väldigt stor respekt för att det är bedömningssituationer, och vi river inte upp himmel och hav, och vi har fått frågor in till den här podden om att vi ska prata om domarnivån, och vi har genomgående sagt att den är hög, och jag tycker att den generellt är väldigt hög. Men när det kommer uppenbara misstag, då är det desto viktigare att man faktiskt sätter ljus och lykta på dem och med kraft påtalar att de är fel, så att det ska bli rätt nästa gång. Det är ju vad det handlar om.
Och domarna har väl inte velat kommentera heller?
Nej, de har inte kommenterat det utåt överhuvudtaget.
Nej, uselt.
Så att, ja, vi får se vad det tar vägen. Vi ska gå vidare på våra fem huvudämnen. Och i det första ämnet då så har vi en omgång då som innehöll några matcher som verkligen stack ut. Vi börjar med vårens bästa match, Hammarby-Norrköping 2-2. Du var där och du hämtat dig.
Ja, nästan. Det var sånt läge som varje gång man tittar ner för att skriva någon halvdålig mening till sin krönika, så missade man någonting kul på planen. Alltså det var verkligen underhållande. Det var, jag tror att Norrköping är ett av få lag som kan bjuda till 100% på Tele2 Arena mot Hammarby utan att blåsas av banan. Och det kan ju inte så konstigt med tanke på att båda lagen har just liknande kvalitet också. Så det blev ju en hejdundrandes liksom Hawaii-fotboll. Jag skrev någonting om att det var som rysk roulette eller så, för det kändes verkligen så. Det kändes som att det kunde bli pang vid varje enskilt anfall, och de tog ju otroliga risker båda lagen, och det är inte alltid bra fotboll, men det är åtminstone väldigt spännande fotboll då. Jag tycker också att det liksom inte, det var inte bara kaos, utan varje gång något av lagen hade bollen så var det strukturerade liksom genomtänkta anfallen då, trots att det byttes fram och tillbaka hela tiden. Det är intressant med Norrköping, framförallt de bytte ju lite så att säga tillvägagång eller angreppssätt då i samband med Blåvitt-matchen hemma, där de började pressa mycket högre och mer aggressiva och kanske gav upp en del av kontrollen på matcherna för att skapa lite mer öppna tillställningar. Och Simon Thern sa efteråt att han tycker att det var dags att Norrköping började bjuda till på det sättet. Att de ska bygga spelet på egna styrkor istället för att försöka ha den här kontrollen på matcherna som det kanske har blivit lite för tillknäppt för de tillfällena. Så det är jättemycket mer riskabelt om Norrköping spelar nu, men väldigt kul att titta på. Mm.
Jag har några tankar där som jag tänkte vi kan bolla. Ofta när det blir den här typen av väldigt underhållande matcher, det händer mycket, mycket situationer, bra offensiva aktioner, så hänger det ihop då med att försvarsspelen inte har varit hundraprocentiga i lagen. Och det kan man väl säga att de inte var, särskilt kanske inte i Hammarby då, som ju dels är väldigt skadeplågade där bak, och dessutom så har väl Solheim och Odilon i första halvleket fått tveksamma ingripanden, precis som Dennis Wigren och så vidare. Men om man tar liksom någon slags helhet här, hur förhöll sig tränarna till det här efteråt? Köpte de liksom att det här var en högkvalitativ fotbollsmatch, eller gick de väldigt hårt på att nej, det här berodde på dåligt försvarsspel och så vidare? För ofta kan det vara så, du vet, man har en bild av att wow, vilken häftig match, och så kommer man in så hör man tränarna som sitter liksom och gnäller på att de har för dåliga defensivt.
Ja, det är en bra fråga, för jag ställde just den till Bilbon och Gustafsson på presskonferensen, ifall de blev glada eller ifall de blev arga av den här matchbilden. Jens Gustafsson var mer positiv, just eftersom jag tror att de har snackat inom laget att piska fram mer av den här typen av stämning och att det kan vara en styrka för Norrköping att utnyttja den. Så han var glad över den svängiga matchbilden, men han sa också att det gjorde ont i hjärtat eftersom det var då så pressat och lite stressigt och sedan också. Men han var mer nöjd. Bilbon sa att han var lite mer förbannad över att Hammarby inte tog chansen att ha mer kontroll över matchen. Det blir ju lätt så, för att när de jagade kvittering så var det många Hammarby-spelare som bidrog till den hetsiga stämningen om att liksom få publiken med på noterna och gestikulera mot den. Så att det blev liksom, och det gav ju en jävla kraft i kontringsspelet och omställningsspelet, men gjorde också att det fortsatte vara den här kalabaliken på planen. Så jag tror att Bilbon kanske hade velat att spelarna skulle lugna ner sig lite vid något tillfälle, för när de gjorde det så var de ganska bra på att rulla sig ur Norrköpings förvisso goda press. Det såg vi första målet, som jag tror att det var du som skrev att det var 32 passningar först där, utan att Norrköping rör bollen, även fall Krogare som kanske snudde den lite.
Alltså det är en långboll och så nickar de undan den, och därefter har de, vad jag förstår, 32 passningar då. Vi hade en som räknade här inne på redaktionen. Så att det var ett otroligt fotbollsmål. Det är ett av de värsta målen i allsvenskan på lång tid.
Ja, exakt. Men de har ju något tillfälle i början av passningsspelet vid egen planhalva när Krogarsson köttar bakom Bojanic. Okay. Och ja, kanske snuddar den lite. Ja. Det spelar ingen roll såklart. Men jag tycker att Bilbon var... han sa att han var förbannad och småsur över att de inte hade fullt fokus över hela matchen.
Men då ska jag ta min överblick då. Jag tycker att visst, det finns en faktor med försvarsspelen där, men jag skulle säga att det är så här. Hammarby skapar sina anfall och gör sina bra grejer genom metodik genom hela laget, och slår ju faktiskt ut Norrköpings försvarsspel när det är samlat många gånger och kommer till de här skarpa målchanserna. Och Norrköping har individuellt skickliga spelare som klarar att utnyttja de liksom svagheter och brister som uppstår i ett Hammarby som inte riktigt sitter ihop defensivt, och där spelarna dessutom gör individuella misstag. Så skulle jag säga att det blir det liksom den här matchen landar ner i.
Ja, absolut. Samtidigt så är ju pressspelet en del av metodik också.
Men den får de inte så mycket betalt för.
Jag tycker det i andra halvlek, tycker att de vinner mycket boll högt upp mot, framförallt Bojan, tycker jag bara tappa en del boll i andra halvlek.
Han spelar ju med en oerhörd hög risk, så att en del passningar slår han ju fel. Så är det ju, men de som går rätt är ju en njutning att se.
Ja, absolut, det var jättebra. Men i grunden så håller jag med dig om att det fanns den skillnaden mellan lagen.
Det är ju den stora bilden. Om man bryter ner den här då och tar liksom samma perspektivsangrepp på Jordan Larsson. Hur ska man se hans Kure Hamrin-ride där? För man kan ju antingen se den som att Widgren, Hammarbys vänsterback, spelar som en juniorspelare och låter honom komma förbi honom där. Odilon kommer helt fel in i det och halkar igen liksom. Så han drar förbi honom också. Och sen kommer Kurci fel och bollen går då till Nyman som drar upp den i nättak. Så där kan man ju se liksom att Jordan Larsson trippar runt här nere vid kortlinjen och massa Hammarby-spelare gör misstag hela tiden. Eller är det helt enkelt ett briljant fotbollsnummer rakt igenom från Jordan Larssons sida som gör att Hammarby-spelarna tar felaktiga beslut hela tiden?
Det var 70% bra och 30% dåligt kan man säga.
Vad fint att du hade ett exakt konkret svar på den frågan. 70-30, då kan vi gå vidare till nästa. Men det var det vårans match då? Vi dividerar ju lite. Är det den bästa matchen som har spelats?
Ja, det är ju andra matcher som har varit bra, men då är det ofta ett lag som har varit mycket bättre än det andra. Mm. Nu när det var två lag som jag tycker spelade på en 4+-nivå, då får jag nog ändå landa i att det här var den mest underhållande fotbollsmatchen som jag har sett i Allsvenskan i år.
Jag skulle säga att konkurrensen har varit svag just på den här. Jag säger inte att det har varit dålig fotboll, det tycker jag absolut inte. Jag tycker att det har varit en bra allsvenska på många sätt, men det har inte varit den här typen av sprakande fotbollstillställningar när man kommer in i tv-studion efteråt och ska gå igenom den och liksom få torka svetten ur pannan mer eller mindre. Ska jag jämföra den med en bra match, då skulle jag nästan jämföra den då med IFK Göteborg Malmö FF. Men det är ju en 0-0 match som är raka motsatsen, där det är två extremt välorganiserade, koncentrerade, fokuserade lag som på 90 minuter inte släpper till en enda målchans. Enligt mig, två målchanser enligt dig och Instat. Men alltså i 90 minuter håller sina försvar väldigt organiserade, så att det är egentligen raka motsatsen. Där blir man imponerad av försvarsspelet och här blir man imponerad av den offensiva slagstyrkan. Och sen är det så, precis som du säger, att sen finns det några matcher där det ena laget har imponerat väldigt mycket. IFK Göteborg och AIK till exempel.
Malmö Hammarby.
Ja, så att där har du liksom åt andra sidan då. Men nej, jag tror att vi måste landa vid att det här är vårens match hittills i en förvisso då svag konkurrens. Men om det inte händer något i sista omgången här, så är detta vårens match. Mm. Enligt. I viss konkurrens, och nu blir det en liten radioövergång här, till det vilda Göteborgsderbyt på Bravida. Du var där också. Mm. Har du hämtat dig från det?
Ja, det är såklart.
Och hur högt håller du nu Robin Söder efter att vi hade en diskussion om han skulle varit med i omgångens lag förra gången? Där blir jag nedröstad och så kommer han in och gör det här klassmålet.
Ja, men så här, det är alltid jobbigt att sitta och skriva krönikan när något lag gör mål i 96.
Ja, det är det värsta.
Då mår man dåligt. Men annars var jag glad över matchen. Robin Söder, ja, det man får säga om Robin Söder är väl att han gör, om vi ska ha en exakt siffra igen, så gör han 9 av 10 saker rätt på planen. Och det är ju imponerande för en spelare som har förlorat mycket av sin fysik att kunna ställa om sig själv och bli en annan typ av spelare. Lite som, ja, det är ett slitet exempel Ryan Giggs gjorde i Manchester United, att han kalibrerade om sina färdigheter liksom. Men matchen i sig, jo, jag tycker att den var väldigt, väldigt bra. Jag har också märkt efteråt, som du har eldat på den diskussionen lite, att Blåvitt var så jävla bra då och mycket bättre än Häcken. Jag håller nog inte med om det. Jag tycker att det blir lite av en efterhandskonstruktion. Jag ska förklara varför. Jag tycker att det var tydligt att Blåvitt ville ligga lägre än vanligt mot Häcken, att de inte hade samma ambitioner i sitt pressspel. Det var tydligt, så att det var ett medvetet val att falla lite bakåt för att sen kunna ställa om. Därför fick ju Häcken initiativet lite. Men jag tycker Häcken var väldigt bra med det initiativet. Jag vet att den allmänna bilden är att de inte skapade så där jättemycket 100-procentiga chanser. Men jag tycker att det kändes väldigt farligt hela tiden. Jag tycker inte det var något ofarligt bollinnehav från Häcken. Verkligen inte. Så jag tycker att Häcken var väldigt bra i den första halvleken. De hade egentligen bara ett problem. Det var det att mittbacksparet och innermittfältet inte var synkade i om vilka som skulle plocka upp Patrik Karlsson Lagemyr. För jag tycker egentligen att det bara var Paka som gjorde så att Blåvitt ledde den här matchen. Och jag håller med, Blåvitt skapar jättemycket bra chanser. De skapar säkert 4 heta lägen i den första halvleken. Men jag tycker att det hade mer med tillfället är fel ord. Men jag tycker inte att det var på grund av en uttänkt plan som många vill ha det till, utan på grund av att han kan göra väldigt mycket bra individuella saker. Jag tror de sjönk mycket, mycket djupare än vad de ville göra. Men han är så pass skicklig just nu, så får han ytan mellan Häckens mittfält och Häckens mittbackar, ja, då kommer han sätta stickaren i precis rätt period. För när han får bollen, då kommer fyra man eller tre man löpa i djupled. Och Häcken var dåliga på att hantera det. Jättedåliga. Det var det som de var dåliga på den matchen. Det borde de ut mycket bättre. Framförallt tycker jag att Friberg och Falsetas borde ta ett större ansvar i att hjälpa sina mittbackar i det läget och stänga ner Parker. Men jag tycker att det blev lite för mycket om att så att säga att Blåvitt hade så här en uttänkt strategi av att det skulle bli så här. Jag tycker de var ganska farligt pressade under stor del av matchen.
Alltså jag hade köpt ett resonemang till 100% ifall det inte hade varit så att det har sett ut så här ganska ofta för IFK Göteborg. Hade det här varit en enskild match så hade jag absolut köpt det. Men nu kan vi återigen då liksom lägga det här till en ganska lång rad av matcher där det ser ungefär likadant ut för IFK Göteborg. Och då har jag svårt att se det som tillfälligheter som du är inne på där med Lagemyr. Och så, utan jag tycker snarare att det är en ganska tydlig metodik. Sen vill inget lag sjunka allt för lågt, och det får man ju då, håller jag också med om, ta på Häckens konto att de är ganska bra med sitt bollinnehav. Det var inget dåligt bollinnehav. Vi ska senare i det här avsnittet komma in på dåligt bollinnehav, och det tycker jag inte att Häckens är. Men man måste ju alltid värdera in vad motståndaren gör. Så att ur det perspektivet köper jag att ja, de faller nog lite för långt mot vad de egentligen vill. Ja, de har lite större problem än vad de egentligen vill för att Häcken är skickliga. Men samtidigt, det de gör bra, det är ju det de har gjort bra i hela säsongen egentligen, och det är att dra fram 100-procentiga målchanser utifrån sitt omställningsspel. Och det är någonstans det liksom, det är ju det hela den stora fotbollsekvationen alltid landar i. Det är ju att oavsett hur du spelar, hur många 100-procentiga målchanser drar du fram genom det. Och där är ju IFK Göteborgs chanser fler och vassare i den här matchen, oavsett hur då matchbilden ser ut. Och det är därför jag menar, inte att jag tyckte att de spelade så fantastiskt bra, men att de vann den välförtjänt. Det var vad jag sa efteråt. Det var en välförtjänt seger utifrån det att de skapar skarpare målchanser konsekvent både i första och andra halvlek.
Ja, men jag upplevde bara att det fanns inte den tryggheten i Blåvitts spel som jag upplevt tidigare. Jag tycker att de har legat lågt även förut. Men jag tycker det här påminner illavarslande mycket om matchen mot Norrköping för Blåvitt. Och jag håller med om att det är en enorm styrka att de har den, att de fortfarande har den i verktygslådan, att de ändå skapar chanser. Det skulle ju folk döda för att kunna få göra trots att det inte funkar 100%. Men jag kände att, alltså att det fanns ett oerhört slarv också i det egna passningsspelet. Jag tycker de tappar boll, alltså när de är en man mindre än det halvlek, så tappar de boll vid otaliga tillfällen i egna speluppbyggnaden mot ett aggressivt Häcken som jag tycker lyckades pressa sig fram. De lyckades pressa sig till ett eget bollinnehav under hela andra halvlek nästan, trots att de är en man mindre. Och det tycker jag ändå var en svaghet för Blåvitt, som jag upplever varit bra med bollen i ganska ofta under allsvenskan.
Ja, men det vet jag fan, för tittar man på deras passningsstatistik så är den inte särskilt hög. Alltså de är inget jättebra passningsspel i att hålla bollen inom laget i längre sekvenser. Det klarar de egentligen inte i särskilt många matcher. De kan ju göra det i vissa perioder och särskilt då när de får ytor och snabbt kan gå framåt och så här. Men att hålla i bollen längre har de aldrig egentligen varit särskilt bra på, så att de inte heller är det mot Häcken, det förvånar mig inte så mycket. För jag menar, hade de varit bra på det också, då hade de ju varit ett komplett fotbollslag, och de är väldigt långt ifrån att vara ett komplett fotbollslag. De är ett ganska extremt fotbollslag skulle jag säga, och det ska vi också komma in på senare. Så att jag köper den bilden också, att de inte gör det särskilt bra, men det har de egentligen inte gjort någon gång under hela säsongen, att ha ett lugnt och tryggt och långvarigt possession-innehav. Så man kan ju titta på siffror, hur långa anfallen i snitt är och så här. Och IFK Göteborgs anfall är väldigt, väldigt sällan särskilt långa.
Jag frågade Alm om vilka Häcken som hade ansvar för den ytan som man ändå får säga att Parker utnyttjade väldigt bra. Och det kan vara att jag är för dålig på fotboll, för jag förstår inte riktigt vad man menar. Jag frågade, var det mittbackarna som skulle sjunkit mer, eller var det mittbackarna som skulle våga stå upp mer mot Patrik, alltså att han fick löpa in? Och då sa Alm att inget av det stämde, utan det var ytan som hela laget skulle hantera bättre. Ja, det antar jag är att alla gjorde fel helt enkelt. Han menar att det fanns att den här ytan är någonting som hela laget liksom ska organisera sig kring bättre och få mindre och sådär. Men han sa inte ifall det var så att säga mittfält eller försvararna som var mest skyldiga.
Ja, han menar väl i så fall att de liksom, om de har en idé om att de ska spela med ett visst avstånd mellan lagdelarna, så har de liksom inte rört sig som en synkroniserad enhet utan hamnat fel. Jag antar att det är det han menar. Eller också att, liksom att överlämningssamhandlingen inte fungerar. Att det kan vara olika. Ibland är det mittbackarna, ibland är det mittfältarna. Och att liksom, kommunikationen av olika anledningar. Det är ju en intensiv match. Liksom. Mm. Det är uppskruvat och det är bra ljudvolym kan jag tänka mig inne på arenan. Och allt sånt där liksom försvårar ju den typen av aktioner.
Men det är också så att Friberg Falsettas var ju väldigt höga. Ovanligt höga just eftersom de var så aggressiva mot Blåvitt hela matchen. De vann ju hela tiden tillbaka bollinnehavet för att de var så aggressiva. Och då får man ju köpa lite att det kommer en yta bakom. Men då måste ju mittbackarna göra ett val. Då ska vi stöta eller ska vi falla? Jag tycker de blir väldigt passiva. Och då är Paka så bra så att då kan han trä in bollarna perfekt. Till de mycket duktiga djupledslöparna också. Så att ja, det finns ju en systematik och metodik i att de är väldigt bra på omställningar. Det har vi sagt att det är deras största styrka hela säsongen. Men jag tycker att de var så pass illa ute i perioder att man inte kan säga att det var... en jätteskicklig matchplan till 100%.
Nej, och det tror jag helt enkelt beror på att de på den delen är de helt enkelt inte bättre. De här spelarna är inte bättre på just det liksom. Och det är därför de måste kompensera med det andra. Vi ska, innan vi går vidare till nästa ämne, bara kort ta upp Benjamin Nygren då, som ju har varit en diskussion här i veckan. Det verkar som att han säljs nu då till Genk för 40 miljoner någonstans. En jättebra affär för IFK Göteborg naturligtvis. Kan bli bra för honom också såklart. En klubbmästare, belgiska mästare, satsar så mycket pengar på just honom. Det är klart att det finns en plan där då. Och sen tänker jag att för IFK Göteborg så måste det här vara ganska fantastiskt, för att laget blir det ens sämre av att förlora honom. Jag menar, nu kan de flytta ut Vibe på högersidan där Vibe egentligen trivs bäst. Spelar Robin Söder centralt. Kommer de ens förlora särskilt mycket i slagstyrka på att sälja en spelare för 40 miljoner?
Ja, men det är en bra fråga. Nygren har ju, vilket är 100% mänskligt, tappat lite av sin glans sista tre matcherna kanske.
Ja, särskilt i de här matcherna som har blivit tuffare när det har vridits upp lite och motståndet har blivit bättre, så har man ju sett att mot Malmö, Hammarby och Häcken så har han ju inte fått samma utväxling på sina aktioner, och det är ju inte så konstigt heller för att han blir ju ett mer välbekant namn för de motståndare han möter och de sätter ett större fokus på honom.
Men klart, jag tror ändå att det är ett problem för Blåvitt just att de kommer inte ha samma möjlighet att variera sitt spel då. Det har ju varit väldigt bra för Poja att kunna köra Söder ibland och Vibe ibland just eftersom de är ganska gamla nu och skadebenägna båda två. På det sättet tror jag ändå att det är ett problem. Och de är bra, smarta djupledslöpare båda två, men de är inte särskilt snabba längre. Inte jättesnabba i alla fall, för Vibe är väl inte dunderfartfylld längre, eller tänker jag fel nu?
Ja, men Vibe, jag tror jag är sådär, han är så pass smart ändå så att han tajmar sina löpningar så att även om han har tappat lite tryck i steget så...
Jag upplever ändå att den här bisonjorden som är blåvitt kanske kommer att bli lite söligare då om Nygren inte med och en del av
dem. Ja, men så är det ju, då tunnare blir det ju absolut, men normalt så tänker man ju när en spelare, eller när, det är ju lite som med Hammarby där. Alltså de kommer inte förlora jättemycket på att bli av med Odilon, men de får in 40 miljoner. IFK Göteborg kommer inte tappa jättemycket. Däremot räddar de ju i princip sin ekonomi. Det behövs väl kanske någon försäljning till för att vara helt på den säkra sidan. Men ur det perspektivet är det en drömaffär för dem.
Ja, det sa vi ju förra veckan att det är en självklarhet att sälja om man får ett sånt här bra bud.
Och
man
får de 40 miljoner ska de dra till banken direkt, och nu verkar det vara 40 miljoner och lite bonusar på det liksom. Och de där bonusarna kanske man inte alltid ska lägga så stort vikt vid, det är inte alltid de faller ut. Och det här är en ung spelare och då brukar det innebära att han ska spela x antal matcher och så vidare, och det kanske man inte gör i början. Och så här. Men jag menar 40 miljoner och inte så mycket agenter inblandade, då är det definitivt lågt räknat 35 miljoner till IFK Göteborg. De behövde in 29 miljoner den här säsongen för att nå sitt nollresultat utan spelarförsäljningar. Nu ska det här investbolaget ha lite där då. Så som sagt, jag tror de behöver göra en mellanstor försäljning till för att vara helt safe. Så är det med det. Vi glider över till vårt tredje ämne, och det var ju då att jag stack ut hakan lite i veckan här kring spelfilosofier, och då har vi berört IFK Göteborg ganska mycket så det behöver inte säga så mycket mer om, men de är ju då en extrem i årets allsvenska sett till sitt omställningsspel. De har inte särskilt mycket boll, men de har extremt vassa omställningar, så att de är ett extremt lag på det sättet. Sen har vi motpolen då i GIF Sundsvall som jag såg mot AIK här nu, och det var egentligen första gången jag tittade på Sundsvall med det ögat i år. Jag har ju sett dem tidigare, men här tittar jag på det. Och de är ju raka motsatsen. De är ju enormt extrema i sitt bollinnehav. Vilket oerhört högt bollinnehav de har alltså. Och hur de jobbar med det. Utan och då komma någon vart egentligen. Vilket kan vara en sidodiskussion i det hela. Men de har väl någonstans 60-40 mot AIK. AIK får knappt låna bollen i andra halvlek. Och sen har vi då mellanläget där. som jag vill hävda är Malmö FF, som någonstans utnyttjar de bästa av två världar. De kan egentligen allt det här, och det är grunden det som gör Malmö framgångsrika. Det här blev ju en del diskussioner om det här. Vissa höll med, andra höll inte med. Köper du det i stora drag som ett underlag för vidare diskussion?
Ja, men det är ju inte, det finns väl ingen kontrovers, eller det är väl inte kontroversiellt att säga att Blåvitt har mycket omställning och att Sundsvall har ett eget bollinnehav.
Och att Malmö FF ligger mitt emellan.
Ja, nej, det finns ju ingenting att säga om det. Sen är ju frågan om man lägger någon värdering i det.
Ja.
Det upplever jag att du gör ändå, eller?
Hur menar du då?
Att du tycker att det ena är bättre än det andra, kanske?
Nej, jag tycker att det tycker jag inte. Det spelar absolut ingen roll. Lag får göra precis hur de vill, utan det handlar om hur mycket liksom poäng det genererar, hur mycket målchanser man skapar. Och där tycker jag att IFK Göteborg hittills har varit mer framgångsrika i att ta poäng, skapa målchanser än vad GIF Sundsvall har varit. Så då har ju den modellen varit bättre. Och allra bäst har ju då Malmö FF varit, som behärskar båda delarna av det. Så att det är väl någonstans där jag landar.
Ja, men man ska nyansera Sundsvall lite då, så upplever jag att de kanske var dogmatiska och maniska i sitt bollrullande för, säg, säsongen 2017.
De är inte det nu då alltså?
Men jag tycker att de sedan 2018 och framåt har blivit mycket, 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 mycket mer varierade i sitt spel.
Det måste vara outhärdligt.
Då tycker jag att de var naiva ofta. Men jag tycker inte att det är på samma sätt riktigt länge. Jag tycker att de fick ett otroligt mycket bättre djupledsspel förra året. Och jag tycker att de varierade sitt kortpassningsspel mycket, mycket mer med fantastiska Batanero-bollar i djupled mot Hallenius under stora delar av 2018 och även emellanåt under 2019. Det är bara att de inte har fått lika god utdelning mot det, och kanske inte i varje match kanske inte har sett så ut. Så det kanske inte alls såg ut så mot AIK. Jag såg inte den matchen, så den kan jag inte bedöma. Men jag tycker att de är lite mer mångbottnade än att de skulle vara bara kortpassningsspel. Och man får säga att även om det inte har funkat så jättebra i år, så har de ju tidigare i alla fall skapat chanser också via sitt tiki-taka. Mm. Men det ser väl inte lika bra ut i år då.
Det fanns ju två liksom sidotankar kring det här då, och det kanske blir ett slags filosofiskt resonemang kring GIF Sundsvall, men det är att, kan man säga att alltså det klassiska begreppet dödgrävarfotboll, det har ju alltid varit ett lag som man kryper ner i skyttegravarna och försvarar sig med 11 man och skickar undan bollen långt liksom, och det kampar när bollen kommer upp, och med en lång forward och en kort som går i djupled ungefär liksom hårdraget. Så och den som uttryckte det här allra tydligast en gång i tiden, det var ju Drillo då på 90-talet, när han pratade om att har man inte haft bollen inom laget med en tre gånger kan man lika gärna lämna över den till motståndarna, för då gör man inte målen då liksom. Det var ju en extrem åt det hållet. Kan inte en dödgräva fotboll lika gärna vara ett lag som GIF Sundsvall, som rullar bollen från sida till sida utan att det händer någonting? Det är lika ineffektivt. Det leder till om möjligt ännu färre målchanser än Drillo-fotbollen. Men det hamnar liksom i något slags fack om att ja, men de har ju bollen inom laget och de spelar så fint. Jo, men de kommer ju för fan ingen vart, utan det går ju bara där från sida till sida. Är inte det en modern form av dödgräva fotboll? Det här har ju GIF Sundsvall fansen blivit rasande på mig för.
Nej, men det, för man får ju tycka det såklart. Men jag tycker det här påminner lite om när folk började tycka det var tråkigt i hur Spanien spelade. Det var ju också dumt då. Men jag håller med om att det finns en skillnad där. För då sa man, ja, de vinner ju, men det är ju jättetråkigt att kolla på. När man började tröttna på att Spanien vann, när de var sitt tredje raka mästerskap där vid 2000... 12 blir det väl. När folk började tröttna på tiki-takan, och när man tyckte det var tråkigt att motståndarna aldrig kom åt dem, för det blev aldrig några öppna matcher.
Men de var ju överlägsna.
Jo, exakt. Jag vill säga, folk har ju tyckt det var tråkigt även när det går bra för ett lag liksom, sådär. Men så här, jag tycker man ska inte glömma bort svårighetsgraden i det. Jag tycker att det är för lätt att påstå att alla kan göra det här numera. Jag tror inte alla kan hålla bollen på det sättet inom laget. Jag tror inte alla kan ha den liksom mekaniken i sitt spel. Jag imponeras fortfarande av svårighetsgraden i det. Visst, giffarna kan ta ännu större risker. De borde kanske gjort det, men jag kan förstå att man är lite försiktig när man möter de regerande mästarna hemma och själva haft en alldeles för svag poängskörd än så länge. Men jag häpnade då förut av att GIF Sundsvall med de usla resurserna kunde kontrollera matcherna med en spelstil som väldigt få behärskade på den tiden, för något år sedan. Det tycker jag var roligt och jag tycker det imponerades av just själva svårighetsgraden. Och på det sättet så tycker inte jag att det blir tråkigt att se ett lag som, trots att det inte behövs, klarar nysta sig fram på det sättet.
Alltså jag håller ju med om att de är skickliga, de här spelarna, Batanero och de givetvis, det är jättebra fotbollsspelare på många sätt, och de är skickliga på det här. De är skickliga på det, precis som du kan ha en mittback som inte gör tre på foten men är fruktansvärt stark i luften och otroligt vältajmad i glidtacklingarna och oerhört stark i närkampsspelet och väldigt säker i positionsspelet. Men den här mittbacken kommer inte göra särskilt många mål.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Paul. Han kommer inte skapa särskilt många chanser för han har helt andra uppgifter. Han gör något helt annat. Han är bra på helt andra saker. Och det är lite det jag menar, att de är jättebra på det här GIF Sundsvall. Mm. Men de är inte så jävla bra på det som fotboll handlar om och går ut på.
Nej, men det blir också lite... Jag hade blivit mer imponerad av kritiken om den kom förra året, när de ändå tog med poäng liksom. Så jag menar, för då hade det känts roligare och mer intressant att säga att man tyckte det så tråkigt ut när de vann liksom. Nu tycker jag det är enklare att säga det när
jag tar billiga poängen, menar du?
Ja, lite billiga poängen liksom. Ja, okay. För jag menar, jag tycker att det har ju funkat en gång, alltså förra året och för något år sedan innan, och jag tycker att i längden så finns det ingenting som tyder på att det inte skulle funka igen.
Okej. Om man glider över till den andra delen av det här då, det var ju också för att någonstans visa att Malmö FF faktiskt har en spelidé då, och att en spelidé är ju inte synonymt med att vara GIF Sundsvall, med att vara Östersund för några år sedan. Det är inte det som är en spelidé. En spelidé kan ju precis lika mycket vara att vi sätter ett välorganiserat försvarsspel, vi ska ha en hög återövringspress, när vi vinner bollen ska vi ha ett varierat anfallsspel så vi antingen kan komma på inlägg, vi kan kombinera framför mål, vi kan komma på distansskott eller vi kan sätta boll i djupled, vi kan växla kant och så vidare. Allt det här är ju också en spelidé. Det här tror jag att många faktiskt, man tror att en spelidé är en viss exakt väg fram mot mål. Men det är ju inte vad en spelidé är, utan en spelidé är ju precis så svepande som jag nu beskrev den, som Malmö FF då har. Det är ju lika mycket en spelidé som GIF Sundsvall eller som Östersund, som sagt. Och det är ju också ett sätt som du hela tiden kan utvecklas i, du hela tiden kan bli bättre, du kan värva bättre spelare som klarar av att göra saker i högre fart, i högre tempo, som har tempoväxlingar, som är fysiskt starka, som är bra i luften, som orkar löpa in i straffområdet, som klarar av att vila med boll när det behövs och så vidare och så vidare och så vidare. Allt ingår ju också i en spelidé och ett byggande av ett lag som utvecklas hela tiden.
Men det är ju uppenbart att Malmö FF har så bra spelare så de behöver inte ta omvägen via en typ dogmatisk spelidé där man måste klara av alla stegen för att sedan göra mål. De behöver inte göra det, för de måste vara så mycket bättre att spela andra lagen, så då har de väl utnyttjat det fullt ut genom att ha en mer rock'n'roll fotboll på något sätt, om man nu får använda en sån term.
Vet du vad jag blev imponerad av? Malmö FF mot AFC här, de var ju med 5-0 och det är klart att matchen vinner de ju alla dagar i veckan. Det är att de jagar femman. Alltså de sätter en jävla press när de leder med 4-0. Vad kan det vara, 10 minuter kvar. Ja, men, och så gör de 5-5. Jag tror de mår ganska bra, Malmö.
Ja, men jag tycker att det är ganska typiskt Malmö. Det var likadant när de slog Kalmar med 7-1 förra året. Liksom att de fortsätter. Mm. Det finns liksom ingen italiensk Serie A-grej där, att man slår på takten för att vara schysst mot motståndarna. Inte alls. Jag tror också för att det är så pass... Nyckeln till det är ju för att det är sån hög konkurrens om platserna i laget. Så de som spelar måste konstant visa att de ska fortsätta spela. Så att det är ju konstanta liksom... man går på anställningsintervjuer, ja, hela tiden liksom med Rösle för att visa att man ska få vara kvar på planen. Då måste man köra 90 minuter.
Mot AFC så hade de ju Rasmus Bengtsson borta, Bashirou borta, Rosenberg borta. Alltså hela den då bästa centrallinjen. Mm. Och som sagt, det är klart att de ska slå av sig även utan dem. Men det är ändå, de gör det. De tar jobbet och de fungerar. Och det tycker jag också är ett argument för att här finns en spelidé som alla är införstådda i. Man är liksom inte beroende av de då kanske absolut bästa spelarna, utan när det kommer in nya så klarar de att göra rätt saker. Och det beror ju också på att du har en hel trupp som vet vad de ska göra och hur de ska agera tillsammans. Kan man säga att det också är en del i bevisföringen kring att de har en ganska välutvecklad spelare, att de klarar att agera utan sina mest bärande spelare.
Absolut, men jag tycker också att det är en styrka av Rösler att han vet att han kommer inte vara på det jobbet hur länge som helst. Han vet att han har när han kom, att han var tvungen att klara av någonting på väldigt kort tid för att skulle vända. Liksom. Han var införstådd med att det är 2, 3, 4 instruktioner som gäller, och sen har han så pass bra spelare så att det, sätter han de 4, 5 grejerna rätt så kommer det bli bra liksom. Så att, men jag tror att de flesta som ser Malmö nu tycker väl att det finns ett tydligt mönster över hur de vill göra.
Ja, och anledningen till att vi tar upp det här, det är väl för att vi har ju drivit den här linjen lite liksom, så att det är väl fint när den då visar sig stämma.
Och jag sa ju också, om du minns det från en vecka sedan, att jag trodde att Malmö skulle gå in i sommaruppehållet med 5 eller 6 poängs ledning.
Ja, 6 tror jag du sa.
Ja, jag tror att
får du in det då?
Jag tror att det kommer bli så, absolut.
Ja, då måste det. Ja, men de har en match extra, va? Räknar du in den då, eller?
Självklart.
Visste du om det då, eller?
Ja, det är klart.
Fy fan, vad fult. De spelar ju den här GIF Sundsvalls-matchen här nu för övrigt. De möts ju de här då lagen. Men det är ju, den matchen ligger ju egentligen i omgång 22, eller vad fan det är, fast den är framflyttad. Visst är det så?
Så är det, men vi sa bara till sommaruppehållet.
Ja,
den vill jag räkna in.
Ja, det är sant. Det är fult, men även fula knep är tillåtna om ingen avslöjar dem. Det är om det då. Vi glider från Malmö och Sundsvall och Göteborg över till AIK då, som ju som sagt bara fick det här krysset mot Giffarna och knappt fick låna bollen. Och som sagt så skapar inte Sundsvall så mycket för det. Men det som slog mig efter den matchen, det var att om man tittade på AIK startelva i den matchen och vilka som har presterat så här långt, nu har ändå spelat ganska många matcher, så kan man väl ändå göra någon form av tidigt bokslut kring sportchefen Björn Westerholms värvningar. Och det tycker jag är intressant att göra just av den anledning att Westerholm tycker jag gjorde otroligt bra värvningar förra året. Jag tycker att det var en stor förklaring till AIKs guld, att de också gör jäkligt skarpa värvningar. Det handlar inte bara om att Norling byggde ihop laget på ett bra sätt, utan det var helt enkelt bra sportchefsarbete i många olika nivåer. Vilket jag upplever att det hittills inte varit då. Om man tittar på Sundsvallsmatchen här, vilka som spelar senast nu, så är det ju Karol Metz då, mittbacken. Han har ju verkligen en jättefin värvning på alla sätt och vis. Mm. Han har ju varit bra hela säsongen. Han har ju varit bra från dag ett och blivit bättre. Mm. Så det är ju klockrent. Mm. Och sen har du då Saletro som ju har hittat en roll åt som vänster wingback då. Men att liksom låna hem en före detta spelare, så jag vet inte hur mycket man ska credda en sportchef för det liksom. Det hade du ju också löst och få hem honom om vi hade varit i den positionen. Och dessutom har de fått leta med ljus och lykta då för att hitta någon form eller någon roll åt Saletro så han fungerar bra då. Och sen är frågan exakt hur bra fungerar han i den här rollen. Ja, han fungerar hyfsat. Men sen har de övriga har inte levererat så mycket. Är det något av de andra nyförvärven som har funkat? Obasi har inte gjort någonting. Lane som de tog in som en panikvärvning, har inte varit någonting. Men norrmännen, de har man mer eller mindre glömt av namnet på. De har knappt satt en fot i allsvenskan. Vad har du mer? Ja,
Ylletopa
har liksom inte alls tittat in i det. Han kan ju fortfarande bli jättebra, men man har inte varit hittills. Så att som regerande mästare, men ändå en hyfsad bra ekonomi och bygga inför Europa och så är det förvånande att de har fått så svag utväxling på sina värvningar. Om det nu inte finns något slags annat tänk här nu, att det här ska, det kommer att kompletteras på ett sätt under sommarfönstret som gör att man förstår hur de har tänkt med truppen och så. Det är sånt man inte riktigt kan veta då. Men.
Nej, men så här, i det korta perspektivet så är det ju såklart att du har rätt i att värmningarna inte har varit bra nog. Så måste man säga. Sen finns det ju alltid förklaringar till varför det har blivit som det blir. Om man tar Ylätupa, då tog de in honom. De tyckte att det var ett kap för att de har en alldeles för gammal trupp i hög utsträckning. De behövde ha fler unga spelare som de sedermera kunde sälja dyrt. Men då måste ju han få speltid, han måste spelas in. Har han varit bra nog för att spelas in i laget? Nej, det har han inte. Så att kommer de, ja, det är ju det som är problemet. Det är det som är det vanskliga med att köpa en ung spelare som man inte är 100% säker på än. Ja, och då lyckades de inte med, han lyckades inte med det i vågspelet, det får man ju säga. Så där finns en strategi bakom. Men jag håller med om att Ödegaard, Granli och så vidare, Obasi, det har ju varit svagt. Sen finns det ju fortfarande så att Sigtusson kan ju fortfarande bli jättebra och vara jättebra för AIK. Ylätupa kan ju fortfarande hitta formen, men så på långsiktigt, jag tycker det kan vara svårt att döma en sportchef på ett par månaders arbete, utan det tar ju ofta väldigt lång tid innan man kan få en sann uppfattning om hur bra hans köp eller inlån eller hans köp var. Men just nu så tyder ju mycket på att det har varit misslyckat, ja.
Men sen om man sätter det då och tar det ytterligare ett steg här då, att det här var ändå ett AIK som någonstans gick in i den här säsongen med en ambition om att utveckla sitt passningsmedel. Med en ambition om att utveckla spelet och bli bättre i sitt bollinnehav och i sitt egna spel och så här, för de hade varit väldigt bra defensivt och i omställningar och hög individuell skicklighet och så vidare. Och då kan man fråga sig, okej, av alla de här värvningarna som har gjorts, ifall det här nu var linjen, vilka var det som då skulle liksom bidra till det här? Var det Ylätupa då som man liksom trodde skulle förändra AIKs passningsspel och förmåga att hitta lösningar? Alltså värvningarna som har gjorts, oavsett om de har varit lyckade eller inte, har ju inte riktigt varit i den riktningen heller. Det är ju egentligen då Karol Mett som har en fin vänsterfot, får man ju säga liksom. Och han är bra med boll. Han löser ju mycket, mycket situationer där bak så. Men i övrigt har de ju, det går inte heller riktigt i linje med den här ambitionen då som de i alla fall sa sig ha. Men det kanske inte var sant att de hade ingen sån ambition. Det var bara för liksom att ha något att säga, jag vet inte.
Jag tror nog att det du sa nu precis sista nu tror jag kan stämma ganska mycket. Jag tror att det var ganska mycket retorik.
Någon sockra för fansen där, alltså, ja, att nu ska vi minsann utvecklas och så. Och sen så
jag tror att det var mer retorik än ett linjetal, liksom, att de ville verkligen genomföra det. Nej, men alltså du har en poäng i att det varit vintern var ett misslyckat transferfönster. Men jag tycker fortfarande att jag tror att det är för tidigt att döma en sportchef på ett fönster. Skulle det se illa ut även under sommaren nu, ja, då har man nog, då har du liksom tillräckligt med bevisföring för att fälla Westrum.
Okej. Norling då, han har vi tagit upp tidigare. Nu, där kan vi göra någon form av bokslut också här nu. Nu är han ju definitivt, kan vi konstatera, efter x antal matcher tillbaka i så som han då egentligen vill spela. Och vad blir liksom, vi diskuterar det här fram och tillbaka, varför han gjorde den här övergången till formationen 4-3-3 då från sitt 3-5-2. Och nu när han är tillbaka då, vad är din slutsats? Varför gjorde Norling, varför gjorde han det här plötsliga liksom formationsbytet mitt under säsong?
Ja, du har ju haft en sån här Machiavelli-grej, att han gjorde det här för att visa hur överlägsen hans ursprungliga modell var liksom. Kolla här, ni vill spela mer offensivt, ja. Nu får ni se hur det funkar liksom. Nu går vi tillbaka till tryggheten igen.
Ja, jag tror det blir ett jävla, och det har drivit till att det blir ett jävla tjat där internt liksom. Massa offensiva spelare liksom, och det kom utifrån att det här måste fungera, och det kom säkert kanske inifrån också att vi måste spela med fler offensiva pjäser på planen och så. Och till slut så kände han väl, ja, men gör vi det här då? Så ni ser att så jävla liksom enkel är inte fotbollen. Det är liksom inte bara att byta formation och så fungerar allting. Det funkar liksom inte så, utan det handlar om trygghet och mönster och invanda saker till väldigt, väldigt stor utsträckning. Och så fick det där vara några matcher och de insåg själva att nej, fan, det här funkar inte, och så går man tillbaka till det. Så är ju livet på många sätt, att vissa människor måste ju uppleva en sak för att tro på det. Det räcker inte att någon forskare har sagt det.
Nej, men jag tror att han agerade inte på en extern press. Det tror jag att han skiter i. Jag tror att han skiter i vad tyckare säger, och jag tror att han skiter i vad fansen säger i hög utsträckning. Men däremot kan det ha funnits en intern press.
Ja, det var det jag menar. Ja, exakt.
Exakt. Och även säkert hans chefer och ledarstab överlag. Där hade han nog någonting att bevisa. Liksom. Jag tror inte han helhjärtat gick in i förändringarna. Jag tror inte han helhjärtat kände att det var rätt beslut att göra som han gjorde. Men att han hade en sån uttänkt plan om att det skulle liksom... Alltså, så iskallt tror jag inte att han är ändå. Jag hade önskat att han var det, för då hade jag varit väldigt imponerad.
Du gjorde en intervju med han i den här vevan. Du skulle satt frågan, du skulle slagit ett vad med han. Så här, om två matcher så har du gått tillbaka till 3-5-2 och du sätta 1000 spänn på det. Så se vad han hade om han hade tagit det.
Ja, exakt. Det var intressant. Ja, för det var ju precis efter den intervjun som insåg att han gick ju tillbaka. Då,
ja, till okej. Det var
5-3-2 säger vi väl, inte 3-5-2.
Ja, just det. 5-3-2. Ja. Malmö spelar ju 3-5-2. AIK spelar 5-3-2.
Ja, i hög utsträckning då. Annars sidan, nu har de ju Saletros till vänster, så de kör ju en tydlig mittfältare i den rollen då. Sungen är jätteoffensiv. Alltså, första två åren var det 100% 5-3-2 i AIK. Nu är det fortfarande ett stor del 5-3-2, men man kanske inte kan vara lika, slå fast det med samma emfas som tidigare.
För att hålla någon form av konsekvens i den här linjen så brukar jag alltid värdera det utifrån vad det är för spelare de har som wingback. Är det mittfältare, är det försvarsspelare? Är det försvarsspelare, ja då är det ett 5-3-2. Är det mittfältare så är det ett 3-5-2.
Nej, men det
så att då kanske AIK egentligen ska börja kallas nu då för 3-5-2 istället.
Ja, jag tycker vi kör vidare på 5-3-2.
Ja. Vi släpper AIK därmed. Vi går vidare till, apropå formationen då, jag tänkte med en radioövergång till Djurgården där som vi också testade en ny formation hemma mot Östersund. De spelade 3-4-3. De fick in sina mittbackar, Erik Berg, Marcus Danielsson, Jakob Une Larsson i startelvan. Mittbackar som Per Boman hävdar alla är på topp 10-listan. Att Berg och Danielsson är det väl inget snack, att även Jakob Une Larsson är det kan man väl både ifrågasätta och diskutera. Nu testar de det här hemma mot Östersund och jag vet inte om det här blev så mycket av ett formationstest egentligen, utan poängen med det var väl snarare att de fick in de här tre mittbackarna då. Alltså, jag har läst lite andra reflektioner kring det och som Micke Stare en gång skaldade, resultatet styr ofta tanken. Alltså, Djurgården vann matchen och blir slutsatsen formationstestet fungerade. Men det här är ju en matchbild som särskilt i första halvlek innebär att Djurgården, alla spelare i princip på Östersunds planhalva. De gör ett ganska tidigt ledningsmål Östersund och sen så sjunker de väldigt lågt. Och spelar du med alla spelare på samma planhalva, då har ju formationen inte särskilt stor betydelse. Det som snarare var intressant, som jag tyckte att Djurgården lyckades bra med den här matchen, det var ju att Jonathan Ring hittade väldigt fina djupledslöpningar och en väldigt fin rörelsemönster som gjorde att han mer agerade ihop med Buya Turay än som en vänsterytter. Och att Astrid Ajdarevic, som låg som högerytter på pappret, sjönk ner med boll, men hade boll i ett lite offensivare läge, så som vi har efterlyst här i podden bland annat, så att hans passningsspel blir lite skarpare. Han sjönk ner djupt ibland också, det kommer ingen människa hindra honom från att göra, men det blir i alla fall lite bättre så att det var snarare i den här tre-formationen där fram som man såg ganska tydligt bra saker. Men det har ju ingenting med formationen att göra, för att annars spelar de i 4-3-3, så det är egentligen ingen skillnad. Men jag tyckte att Ring, Buya Turay, Ajdarevic i den här matchen hittade ganska intressanta roller, just för Rings löpningar blev att han mer liksom kom ihop med Buya Turay och att de kunde utnyttja det och skapa ytor åt varandra och Ajdarevic som sagt då.
Jag hörde ju att han ringde i halvtid i den matchen. Och han sa att en av nycklarna till att de hade det här massiva bollinnehavet var att de hade en man mer där bak, så därför kunde de utan problem spela sig ur Östersunds press då. Men det hade de väl klarat även med två mittbackar, va? Så därför undrar jag, är det slöseri att ha en extra man där som Djurgården hade?
Alltså, i den här matchen som sagt, det var inte mycket till formationstest ur det perspektivet. I den här matchen tror jag inte spelar någon roll om de spelar med fyra backar eller tre backar. Det är möjligt, det kommer ju liksom, när de får möta bättre motstånd så kommer ju det ge ett annat svar på, är det här en bra formation för dem och så vidare. Å andra sidan så tycker jag, alltså får jag liksom välja, så sätter jag ju alltid fyrbackslinjen framför trebackslinjen, men det handlar ju om att anpassa truppen framför spelarmaterialet. Det står ju över allt annat. Det står ju över trebackslinjer, fyrbackslinjer, fembackslinjer, allting. Utan det är ju att du ska ju få in de bästa spelarna på ett så bra sätt som möjligt i ditt lag. Och det är klart att ur det perspektivet, om Jakob Une Larsson nu är så ruggigt bra som du säger, men då förstår jag absolut poängen med att man vill spela med de här tre mittbackarna och utifrån det hitta, har man en sån här tydlig styrka, vad fan, vi har tre av landets 10 bästa mittbackar, spela med dem då och där utifrån ta nästa steg. Så att så sätt så förstår jag tanken. Jag förstår tanken i grunden utifrån truppen. Jag förstår att de gjorde det. Att de fortsätter tror jag inte har så mycket att göra med hur det egentligen föll ut mot just Östersund i den aktuella matchen.
Ja, men det är väl så enkelt som att alla de tre spelarna är opetbara helt enkelt.
Ja, men lite så. Lite så. Det som däremot förvånar mig med den här matchen, det var Östersunds snittålder. Det har faktiskt överhuvudtaget, ska jag känna, inte reflekterat över. Vet du vad det där snittålder den här startelvan var?
21,4.
Nej, 22,8. Och det är tydligen den näst lägsta startelvsåldern som har någonsin har uppmätts under 2000-talet i Allsvenskan, om inte Simon har fel. BP hade en lägre start. Det här är alltså lägre än Babyblåvitt. Och det har du ju alls inte pratats om. Jag har inte dubbelkollat siffrorna, men det gick ut i Simors sändning och Unger sa det med en fas och det kom en särskild grafik på det till och med 22,8 år. Så att det behöver stämma då. BP då någon gång för några år sedan ska ha tydligen haft en startelva med en lägre ålder. Och det har man ju faktiskt överhuvudtaget inte riktigt tänkt på kring Östersund. Det förklarar ju en del då av att de är lite svajiga, får man ändå säga. Alltså, du blir också förvånad när jag säger det, eller hur?
Ja, jag blir förvånad.
Man visade på en ännu lägre ålder. Men...
jag blir förvånad på det sättet att det är ju inget... när det är så så brukar det ju vara när föreningen har väldigt unga lag så brukar det vara för att de spelar in egna talanger.
Ja.
Som man måste spela in underifrån. Så är ju inte fallet i Östersund, för de har ju ingen fungerande... även om det har blivit bättre sista året så har de ingen fungerande så elitungdomsverksamhet där de får fram särskilt mycket bra egna produkter. Så istället är det ju så att de har ju handlat in ett jävla gäng liksom märkliga spelare som ingen riktigt känner till eller som många inte känner till sedan tidigare, liksom sådär Weimans och Kolket och så vidare. När jag kollar på laget nu så nej, så är det ju. Det är ju egentligen bara Mukibe som är lite äldre.
Ja, han blev ju skadad efter en halvtimme Ljumskan, och fick gå ut. Så att det hängde nog också ihop med att de blev ännu mer darriga just matchen mot Djurgården.
Men det som är intressant är för att ha sådant ungt lag så har de egentligen ingen som jag tror kommer bli så bra så de kan sälja dyrt framöver. Gero nej, Islamovic nej, Weimans nej, Kolket nej, Revan Amin nej, Tesfal Tekki kanske, Mukibi nej, Sonko Sundberg nej, Haugan nej, Ishjord nej, Sixte Molin nej. Så det är ju liksom...
Ishjord kanske du får anledning att ändra dig om där, vår vän Drago. Han tycker jag faktiskt presterar bättre och bättre. Han är som sagt inte så gammal. Särskilt inte för att vara mittback då. Han är ju något oatletisk i sitt rörelsemönster.
Han är inte oatletisk, han är oestetisk.
Ja, så var det.
Om det är någonting han är så är det ju atletisk.
Ja, förlåt. Oestetisk. Men sen Aiesh kom in i andra halvlek. Han svarade ju för årets dragning där. Han drog bort Käck och Berg igen och samma dragning. Den var, om du har möjlighet att hitta något highlights-svep om den matchen, så spana in när han drog bort dem nere vid straffområdet.
Nej, problem för Östersund är ju att tror jag ett stort problem är ju att Edwards och Aiesh förmodligen försvinner som man båda två. Deras två kanske allra bästa spelare.
Som de ändå har fått klara sig utan här i ett par matcher ska
jag
säga.
Men det kommer nog bli ganska, jag tror att det kommer bli en otroligt svajig säsong för ÖFK.
Då lämnar vi Djurgården och Östersund där och går över till Kalmar-Älvsborg. En match som slutade 1-1 och det här var nog ta mig fan en grinigaste fotbollsmatch jag har sett ända sedan jag senast såg Älvsborg spela fotboll, det vill säga mot Djurgården då. Och därmed måste ju frågan ställas, varför är Älvsborg plötsligt allsvenskans argaste lag? Och är de allsvenskans argaste lag? Vad är din bild?
Nej, jag tycker nog inte det. Jag tycker Häcken är kanske ett av de argaste lagen i allsvenskan.
Ja, men
otroligt tjurigt lag.
Ja, det är intressant. För jag har tagit fram lite siffror kring det här då. För det här kan man ju faktiskt visa med statistik. Och Häcken, precis som du säger, kommer nämnas här. Älvsborg har hittills dragit på sig 22 gula kort. Och det är då alltså flest ihop med Östersund och Häcken. Östersund är lite överraskande högt upp på den här listan, men de drar på sig mycket gula kort, precis som Häcken. Älvsborg drar också på sig flest frisparkar per match ihop med Häcken, i snitt 17 per match, jämfört med AIK och nu hade AIK låg på 12 frisparkar per match. Så att Älvsborg drar på sig väldigt, väldigt mycket frisparkar. Matchen mot Kalmar, där var det extremt mycket. Där har de alltså 24 frisparkar och Älvsborg på mot Kalmars 17. Och när de mötte Malmö i match här för ett tag sedan, då drog de på sig 22 frisparkar, Älvsborg mot Malmös 10. Så att de är rent statistiskt ett väldigt, väldigt fult lag i alla fall. det måste man säga. För att de vinner nämligen inte, hade det här liksom hängt ihop med att de också vinner väldigt mycket dueller, att de hela tiden är överlägsna i duellspelet, då kan man väl någonstans köpa det. Men så är det inte. I den här jättegriniga Kalmar-matchen 1-1 till exempel, och det är Kalmar som har 51% i duellspelet. Och tittar man på totalsiffrorna så har Östersund en bättre korrelation där. De har 53% i vunna dueller och samtidigt som de har många gula kort, så det funkar bättre. Och en sista grej då, den som drar på sig flest frisparkar här i Elfsborg, det är ju Simon Strand. Han är ju, ja. han där vi pratar liksom om grisiga svin eller vad det var tidigare här, man skulle skjuta frisparkar på motståndare som står för nära. Jag tror inte Simon Strand, om han får chansen, han har inte tvekat. Han kliver fram som ett potentiellt fint allsvenskt svin här, Simon Strand, det är tydligt.
Ja, men han är väl den då som är i grunden en riktig försvarsspelare då, som spelar fult i Elfsborg. Jag tänker så här, det är intressant det du sa, att jag tror att det kan ju vara så att Jimmy Tillin i iven att fixa till försvarsspelet, vilket han gjorde i viss utsträckning förra året och även i år då, det kan ju vara så att han fortfarande har ganska offensiva spelare vars styrkor inte är i defensiven, men om man säger till sådana spelare att bli aggressivare och liksom stoppa motståndarna helt enkelt utan att de är jättebra försvarsspelare, ja, det är väl då det blir massa gula och röda kort.
Ja, Frick har ju dragit på sig 3 gula till exempel som anfallare då.
Vad har vi för filmning, va?
Ja, just det, som han då hävdade exakt. Absolut inte var någon filmning. Och sen Ishizaki hade väl ett par, Strand har ett par.
Men du förstår vad jag menar, att man sätter offensiva spelare i en ny situation, och de gör ju sitt jobb i så mått då att de får ner spelaren på marken, men att de kanske inte är i grunden så bra försvarsspelare, och därför blir de hårdare straffade av domarna.
Men allting finns ju här, alla bevis finns ju, alltså de drar på sig massa frisparkar, massa gula kort, och det blir hetsiga, griniga matcher, de har alltid fler frisparkar än motståndarna. Så att jag tycker ändå att det finns fog att kalla dem för det argaste laget.
Absolut, men grejen att jag tycker bara att
mot Kalmar var de ju extremt arga.
Exakt, jag önskar bara att alltså, hade de varit arga på ett sätt som man till 100% hade kunnat respektera, då hade de klarat av den stämningen som blev mot Djurgården. För att ett riktigt skönt argt lag, de ska ju njuta av när det blir kaos också. Jag upplevde inte att Elfsborg njöt av matchbilden mot Djurgården, utan snarare att de blev lite rädda och försiktiga av den. Så jag tycker inte att de är ett framgångsrikt argt lag.
Nej, jag håller med. Och vad jag tror att den tydligaste bilden man kan få det här, det är att ta Nikola Jurgic, som på planen är extremt aggressiv och ser fruktansvärt arg ut, men är det med oerhört kontrollerat sätt. Så att så fort situationen är över eller han märker att han närmar sig en gräns, då backar han. Då är det hur lugnt som helst. Då klarar han sig undan gula kort och så gentemot vad han egentligen skulle ha. Han var ju avstängd här nu senast för den här utvisningen där då. Men jag menar, han kunde ju haft rätt många fler gula kort sett hur han har spelat. Men han är det så, han spelar med en kontrollerad aggressivitet, ilska, medan Elfsborg spelar med en aggressivitetsilska som liksom sitter utanpå tröjorna mer eller mindre. Och det är därför de också, statistiken visar att de här situationerna är inte till deras fördel. Nej, så ska man kunna sammanfatta det.
Ja, tycker jag verkligen.
De mötte ju då ett Kalmar som ju mest spelar oavgjort hela tiden och har liksom fruktansvärt svårt att göra mål. De gjorde ju inte ens ett eget mål, utan de gjorde ett självmål. Ett märkligt självmål som de fick in sin boll på den här matchen. Och jag tänkte lite på det när jag tittade på den. Tittade framförallt på andra halvlek där. De anfaller med så himla lite folk ofta, tycker jag. Jag vet inte om det är liksom Persson då som tycker att den här säsongen är så oerhört viktig så att här ska vi inte förlora. Men å andra sidan, hålla på att spela de här oavgjorda matcherna hela tiden, det ger ju heller liksom inga alltså det, med trepoängssystemet är det ju bättre att gå för segern på ett tydligare sätt. Men det gör de inte liksom, utan det är väldigt sällan de får upp särskilt mycket folk i straffområdet. De tar upp dem på fasta situationer i princip, annars är de väldigt få. Det är det ena sidan av myntet. Den andra sidan av myntet, ska jag säga, det är att de ligger väldigt högt upp i den här, det som då kallas XG, alltså förväntade mål. Där har Kalmar innan den här senaste omgången, då var de på en, om jag minns rätt nu, fjärde plats där, 1,6 i XG, vilket är högt. Alla tror inte på XG, det är inte jag heller riktigt, men det säger ändå någonting när man ställer olika lag emot varandra. Så att ur det perspektivet så är Kalmar ett lag som rimligen borde bli bättre och bättre över säsong här. De borde börja vinna, men då tror jag också att de måste våga fylla på med lite fler folk. För när det liksom är match efter match och år efter år ett lag som inte gör mål, så måste det bero på någonting. Och just den här säsongen beror jag på att Persson har hittills varit en väldigt försiktig general.
Ja, för jag har ju varit kritisk mot anfallarna de senaste åren i Kalmar, att de har varit för dåliga på att skaffa bra anfallare och att anfallarna inte har levererat på väldigt många, många år. Och att det har varit väldigt många felrekryteringar av sportchefen. Men kan det vara så att de har varit för isolerade också då? Att det inte bara handlar om anfallarens kvalitet utan om att de har varit lite ensamma?
Nej, så är det ju naturligtvis också. Alltså, hade de, och ytterst är det väl någonstans också en pengarfråga. Det är ju anfallarspelarna som kostar mycket pengar och Kalmar har inte så mycket pengar så att de har inte kunnat köpa den typen av effektiva spelare. Så det handlar säkert om det. Men jag menar, tittar man just nu på den här säsongen och matcher så känns det som att de hade gjort fler mål ifall de hade skickat. Jag menar, vad fan, kolla på Anna Hammarby spelar här nu mot Norrköping. De stod kvar med två mittbackar mot Norrköping när det står 2-2. Och vilka är de här två mittbackarna? Jo, det är ju en offensiv högerback och en 18-årig talang som knappt har spelat i Allsvenskan. De två sköter hela Hammarbys försvarsspel i andra halvlek när de går framåt. Jag menar, det finns ju inte på kartan att Magnus Persson skulle göra så. Det är ju inte i närheten. Han stod ju kvar med sju man. När de har 1-1 hemma mot Elfsborg. Så det är ju en skillnad i strategi också.
Ja, bra illustration.
Tack, då går vi vidare till våra läsarfrågor. Och ja, som vanligt när jag slänger ut det här på sociala medier så blir det väldigt, väldigt mycket om polisen. Och vi får väl kort ta det. Jag tog upp en sak från Djurgården Östersundsmatchen där jag fick en känsla att det var liksom ett ganska ödsligt Tele2 Arena. Det var under 10 000, en klack som står och vrålar om att hela Stockholm hatar polisen. Och ja, det är ju självklart att fansen har all rätt i världen att protestera. Men då undrar jag liksom, är det verkligen så här svensk elitfotboll, SEF och SFU vill ha det? Att allsvenska matcher blir någon slags forum för hat mot myndigheter? Vad känner du kring den tanken?
Ja, alltså, jag tycker väl så här, jag minns vi pratade lite om när det hände. Jag tror väl att supporteramsor av naturen är lite mer slagkraftiga och kantigare än vad en debattartikel eller en pamflett är liksom. Så är det ju bara, av naturen så är det mer slagkraftigt liksom. Så om man har problem med polisen, så istället för att skicka en insändare så skriker man väl att man hatar dem på läktaren då. Så är det ju ganska vanligt i supportkulturen. Man skriker högst för att höras då. Men det man kan fråga sig själva är ju möjligen då om det är inkluderande och om man bygger liksom allianser med sitt plats på det viset, eller om det kan framstå som lite sektigt och subkulturellt. Jag vet inte, jag är ingen strateg på det sättet, men man kan ju möjligen, det kan ju möjligen uppfattas som en intern sak att skriva så, skrika så.
Vi har en fråga om Guillermo Mollins omvandling från teknisk ytter till stark targetspelare, alltså Mollins i Malmö, om han därigenom har förlängt sin karriär. Det tyckte jag var en ganska intressant fråga.
Ja, vi pratade ju faktiskt om det efter matchen mot Blåvitt ju, där jag sa att han bara körde targetspel hela matchen och kanske var lite för fokuserad på det. Så ja, han har ju fått, det har verkligen blivit ett inslag i hans spel som han är duktig på. Och det är inte så konstigt med tanke på den fysiken han har och den spelintelligensen. Men jag tror inte att han är färdig på det andra sättet. Liksom. Jag menar, Rosenberg är fortfarande en snabb och farlig djupledsspelare trots att han är 36 år gammal. Jag tror att Mollins kan vara både och, liksom Rosenberg då, i många, många år till.
Han behöver bli lite skarpare i boxen, Mollins, men det visade han ju mot AFC då, att han hittar målet. Och det är också en grej. Den är ju inte, vissa saker kan du ju inte förändra i ditt spel så, men att Mollins vid den åldern han är får en ny spelstil, en ny position, nya uppgifter och går in stenhårt på att jobba med sitt liksom avslutspel och så, det skulle han på ganska kort tid, tror jag, kunna utveckla ganska mycket, så att han skulle faktiskt kunna bli en ännu bättre forward i det han är nu, både som targetspelare och som avslutare.
Men vilken styrka för Malmö att också få igång Mollins nu liksom. Det är ju, jag förstår att de andra lagen blir mörkrade.
Vi har fått en fråga om Tankovic filmning och reaktion efteråt. Det är alltså mot Norrköping där det är Dagerstål som kommer med benet och Tankovic lägger sig. Och jag specialstuderade faktiskt det här och gick även in i regelverket som jag brukar göra. För jag hade en liten klocka som ringde i bakhuvudet om att man får inte skrämmas för mycket heller som försvarsspelare. Du får liksom inte, jag kan ju inte springa fram till någon med en motspelare med knu, om vi hårdrar det, jag kan inte springa fram till en motspelare med knuten näve, låtsas att klappa till honom på käften och sen stanna en millimeter framför, är du med? Det är ett regelbrott, även om jag liksom inte fullföljer slaget. Och på samma sätt är det ju, får du inte komma med hög fart mot någon och precis bromsa liksom. Och jag undrar om det är det här Tankovic menar när han säger att han inte filmar, för han var ju helt övertygad om att han inte filmade. Han var väldigt, reagerade väldigt kraftigt på planen. Han reagerade kraftigt i intervjuerna efteråt på att det här var ingen filmning. Och man ser ju på bilderna att Dagerstål sträcker ju fram benet men drar tillbaka det. Men jag ger ändå inte, jag ger domaren rätt. Det är rätt av Pancic att inte ge Tankovic någon fördel av situationen. Och det är även någonstans kanske också rätt att varna honom, måste jag säga, för att han kommer inte in med fart, Dagerstål. Han stannar benet ganska tidigt och Tankovic lägger sig utan att det överhuvudtaget är någonting. Så att den är inte helt glasklar, den här situationen. För många som ser den reagerar ju direkt. Så här, det där är en filmning på alla sätt och vis. Okay, jag tror att man måste fundera lite mer kring den. Man måste fundera ett par varv till kring den här situationen. För du får liksom inte skrämma någon. Du får inte vara i vägen för någon. Då har man rätt att lägga sig på det sättet. Men jag känner ändå att utifrån bedömning då, det är svårt i en bedömning här, så gör Pancic mer rätt än fel. Men det är inte helt orimligt att Tankovic faktiskt blir arg, för jag tror att han upplever det som att han kommer in i hans väg. För att foten är på väg fram och då känner han att fan, här är foten på väg mot mig, jag kommer ramla. Och så lägger han sig. Och så blir det en filmning av det. Så att jag förstår att han blir förbannad, Tankovic. Jag tycker inte man behöver inte såga hans beteende så jättemycket. Här måste han lugna sig lite givetvis. Alltså det är för mycket protester och så här. Men jag förstår att han blir arg. Förstår du vad jag menar?
Ja, det var en bra nyansering. Han var faktiskt arg. Han var arg långt efter matchen. Han darrade nästan i mixade zonen när han skulle lägga
han upplever
ut
det så. Han upplever det som att han kommer in där. Men det gör han inte riktigt. Men hur fan ska Tankovic kunna se det? Han ser ju bara i ögonvrån att fan, han har ett ben på väg fram liksom.
Mm.
Ja, och så bromsar han precis.
Ja, och faller väl lite till vänster
också. Ja, absolut. Exakt. Jo, men jag säger det. Det är rätt att ge honom det här kortet. Men det är inte så jävla uppenbart som alla tror jag.
Nej,
det finns en nyans i detta.
Det är så här, det är inte säkert att det var ett synligt sätt att fixa en straff.
Nej.
Så kan man säga.
Nej, jag tror helt enkelt att han känner, nu får jag smällen som lägger mig.
Jag köper det.
Jannes uttagning av Per Karlsson.
Ja, exakt. Den taken har ju många haft nu, att det var liksom väldigt fint att för lång och trogen tjänst ge någon den så att säga, chansen. Och det är ju inte bara för lång och trogen tjänst, utan det är ju för att han är den kanske mittbacken i allsvenskan de senaste 4-5 åren som har haft allra högst lägsta nivå. Och på det sättet så är ju Jan Andersson då helt på det klara med att man kan byta in honom med 10 minuter kvar mot Spanien, och att han kanske inte gör bort sig då liksom. Att det är stor chans att han kan spela det enkla spelet och lösa det på ett bra vis. Så att,
det var tur att du la till de senaste 4-5 åren, för jag har gått in och kollat där. Det finns alltså 7 mittbackar som är bättre än Per Karlsson i årets allsvenska.
Ja, enligt Instat-index då? Eller? Ska jag få gissa vilka det är då?
Ja, absolut. Jag tror inte du tar det med.
Okej. Okay. Rasmus Bengtsson?
Ja, han är bäst av alla.
Marcus Danielsson?
Han är skadad. Ja, han var nog tredje bäst, ja.
Erik Berg?
Ja, näst bäst.
Hur många har sagt nu då? Tre har sagt.
Tre, ja.
Och det är 4 till.
Ja, 4 till.
Aj, det här blir inte bra att lyssna. Jag säger då det här, men jag tror att det här blir fel, men jag säger det. Karl Starfelt.
Ja.
Han är rätt.
Ja.
Jag tror att Andreas Granqvist är överskattad i sammanhanget.
Ja, han är med.
Nej, men han har ett bra snitt, vad kan jag tänka mig. Ja. Kasper Larsen, för att han är bra på huvudet.
Nej, David Fällman, Hammarby.
Ja, men det är klart.
Viktor Elm.
Ja, men det är bra. Mm.
Så att där har de. Och även Karol Metz har ju bättre siffror då. Och Panos i AIKs tredje back i den här trebackslinjen har likvärdiga siffror i princip som Karlsson.
Men skälet till det tror jag är att Per Karlsson inte är inblandad så mycket i matcherna. Nej. Men det han väl gör han jättebra. Ja. Han är som en klassisk libo nästan ibland. Liksom, att han dyker upp när det verkligen är farligt, och då löser han i princip alla situationerna. Så att jag tror att det handlar om att han sällan slår så mycket passningar. Även om han har blivit bättre på den här chippen upp på anfallarna, så är det för att han vakar över laget snarare än alltid agerar.
Vet du vad jag tror är mest avgörande?
Nej.
Spela på gräs.
Ja.
Tror inte Janne tar ut en konstgrässpelare till 2 matcher som ska spela på gräs.
Nej, det är väl väldigt bra poäng.
Ja.
Så då hade väl Rasmus Bengtsson också varit ett alternativ om han var frisk.
Han är skadad och Karl Starfelt är för långt. Rasmus Lindgren ska vara med före Per Karlsson också. Häcken. Ja, okay. Man har också konstiga spelare. Men Starfelt är ju för oerfaren såklart. Mm. Även om han har gjort det jättebra hittills. Och sen har du Viktor Elm, då är ju grässpelare också. Så han skulle kunna vara med i diskussionen. Men han föll väl bort av någon annan anledning.
Jag tänker man att det är Per Karlsson snabbhet som är...
Ja, och det var också så Janne motiverade. Han när han fick fråga om det på presskonferensen nämnde han just snabbheten.
Ja.
Så att jag tror att det är de tre bitarna. Det är erfarenheten, det är snabbheten och det är att han spelar på gräs. Varför slår Örebro inga inlägg på Carlos Strandberg och Prodell när de har ett tungt anfallspar? Ring Axel Kjell och fråga. Vi behöver inte ringa Axel Kjell och fråga, för att han är en av de här nya generationens tränare som har kört fast i att bollen ska rullas längs marken och inga inlägg ska slås. Men det är väl klart att frågeställaren har en poäng i att Örebro borde skicka mer inlägg mot sina två centertankar uppe. Annars kan man ju spela med några andra spelare lika bra.
Men samtidigt när jag har sett Örebro så tycker jag att de har slått ganska mycket inlägg. Ja. Mot Hammarby slår de mycket inlägg. Mot Giffarna borta slår de mycket inlägg. Så att, ja,
det... De slog väl inte särskilt många inlägg mot Sirius då kanske. Den Nej. Har ju tyvärr inte sett den matchen eftersom den krockade med Hammarby Norrköping. Och där har vi den sista frågan idag. Är det Bayerns ineffektivitet, stundtals svajiga defensiv och skador som gör att de inte sopat banan med samtliga övriga lag hittills och defilerar mot SM-guld? Kort svar på det, Per Boman. Alltså det finns ju en poäng i det han skriver här. Alltså rent offensivt, rent att med ett eget passningsspel ta sig in i straffområdet på ett effektivt sätt och komma till avslut, så är de ju bäst.
Även på gräs?
Ja.
På gräs också?
Ja, nej, på gräs. Men de har knappt spelat på gräs.
Ja, borta mot Helsingborg.
Men de har inte jävla många matcher på gräs.
Nej, men jag menar bara
att jag... Ja, nej, det är klart att de är fan så mycket bättre på konstgräs. Ja, självklart.
På hemmaplan och ja. Mot Örebro och några matcher till tycker jag att de har varit väldigt, väldigt bra. Men de har ju haft...
Även mot Norrköping.
Ja, absolut. Men de har även haft ett par dippar liksom i spelet på ett sätt som inte bara handlar om skador och så vidare.
Då har vi svarat på den här frågan också. Då tror jag att vi är klara för idag. Jag tackar dig, Per Boman, för att du kom hit med dina kloka synpunkter. Och den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka. Tack till alla er som har lyssnat.